som gul metall på kuggen Pilevall. Belling klockan serenad kallar efter dagens sig. Möllen var vår goa mag, magen ut i rätta steg.
Välkomna till Kura Skymning med Hasse och Agneta. Radioprogrammet där vi lyssnar på skånsk musik och skånska musiker. Snackar på skånska om allt från förr till nu.
Pågarna, helt fördomsfritt. Det väljer bland töserna utan präst. Den tös, det liar bäst. Skåneland, jag kan slå vad. Fick så många. Och mölen mad och goa mad och magen ur i rätta sig.
Det var fredag igen, jag satt för mig själv som jag gjort många gånger förut. Klockan blev två, alla börjat gå, bara jag satt kvar till slut. Men det var då en ängel visade sig. Hon var sänd från sjunde himlen och sa dessa ord till mig. Jag vill ha någon att älska, vill ha någon jag bryr mig om. Om du känner detsamma, bara ta min hand och kom. Jag vill ha någon att älska, denna någon kan vara du. Vill du gå, vill du stanna, ge mig svaret här och nu. Om man tar sig till när ödet slår till, var någonting som jag hade glömt. Så när hon frågat klart var detta mitt svar, stanna kvar här i min dröm. Tänk att vi båda kände samma sak. Efter en kyss i mörkret var det dessa ord jag sa. Jag vill ha någon att älska, vill ha någon jag bryr mig om. Om du känner detsamma, bara ta min hand och kom. Jag vill ha någon att älska, denna någon det är du. Här hos dig vill jag stanna, låt det hända här och nu. Jag vill ha någon att älska, vill ha någon jag bryr mig om. Om du känner detsamma, bara ta min hand och kom. Jag vill ha någon att älska, denna någon det är du. Här hos dig vill jag stanna, låt det hända här och nu. Här hos dig vill jag stanna, låt det aldrig få ta slut.
Snart på Kura Skymning med Hasse och Agneta.
Du lyssnar på Kura Skymning med Hasse och Agneta. Och idag har vi ju hamnat i Ystad. Och vi har hamnat hos dig, Lars Yngve.
Ja.
Och vår första fundering, det är faktiskt, vem är egentligen Lars Yngve?
Ja, jag är 55 år gammal och född naken och tannalös i Hägersta. Utanför Lödrop. Jag är född i naturligtvis på Simrishamns sjukhus, men jag växte upp där hos min mormor och morfar. Så det är väl, det var så det började. Ja, och det är mormor och morfar som har spelat en stor roll i mitt liv. Eftersom jag bodde hos dem och växte upp hos dem. Så,
just det.
Så har det blivit så att ju äldre jag har blivit, desto mer har jag liksom... För det är ju så med människor, eller med många i varje fall, att man säger det att det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Men jag, när jag har kamrater som är skribenter och författare som har haft fruktansvärt hemska barndomar och skrivit och blivit framgångsrika om detta, så känner jag bara att jag precis tvärtom, jag har haft en oerhört lycklig barndom. Och om det är så att jag har haft en dålig barndom, så har jag liksom inte själv förstått. Jag kan inte minnas någonting dåligt om min barndom faktiskt. Jag har ganska mest ljusa minnen om... Det var många långa, tråkiga ensamstunder. Eftersom nöjesutbudet i Hägerstad på den tiden var ganska begränsat. Jag tror inte faktiskt att det är mycket bättre nu. Nej, det gör det verkligen inte. Men å andra sidan så är det ju så att man ska inte förkasta det där med att ha trist. För att ha trist är ganska bra för fantasin, för där får man liksom själv hitta på grejer. Och det gjorde jag, spela landhockey med Tocken till exempel på gården. Han fick stå i mål alltid för han var dålig. Och ja, jag hittade på en massa andra grejer.
Då blev det många mål.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Fick binga för att Tocken i buren.
Oj,
nej, det fick jag inte. Men det var inte så mycket att göra. Man fick göra det som fanns. Och det kunde vara precis vad som helst. Dra slivestenen till muff. Man slipa kniv.
Precis.
Nacka Tocken.
Ja.
Man fick vara med om det. Och det var inga konstigheter. Jag tror inte jag har tagit skada av det i varje fall. Det får andra bedöma.
Du har inga syskon. Alltså, du har varit själv då med mamma och morfar där ute.
De tyckte väl att jag var lika besvärlig som två världskrig. Och det är klart att jag var kanske lite besvärlig. Jag vet inte, jag hade ju fantasi. Och kunde man hitta på lite lurigheter så gjorde man ju. Men så är det ju, när man är liden på.
Men du skriver ju, och ditt yrke är ju journalist.
Mm.
Och började du skrev du tidigt, alltså redan som barn, eller det har inte kommit förrän sen i vuxen ålder? Så att säga.
Jag skrev ingenting, jag läste inte en bok överhuvudtaget alls när jag gick i skolan.
Det fanns inget intresse av
det? Absolut ingenting.
Nej, så intressant.
Ja, det kan man tycka. Alltså mitt skrivande började egentligen med att jag rätade mig när jag satt och läste Yster Hallanda när jag var ung. Liksom, för att det var de som skrev om musik, de hade ingen... Eftersom jag och mina kompisar, vi tog rälsbussen in till Malmö.
Okay.
För att köpa musiktidningar i Malmö, för det fanns ju liksom inte här. Så att trots att man inte kunde se varken på video eller någonting, va, så var vi en krets av människor som var väldigt, väldigt musikintresserade och var på mycket konserter och var väldigt upplysta om en det ena, en det andra. Och man tyckte nog att vi var lite... 1977 när punken kom till Simrishamn, så var det liksom en revolution för mig och mina kompisar, medans det tog ett tag innan punken så att säga kom till Simrishamn på det viset. Va? Så att jag tror att många tyckte att vi var lite underliga. Men det var vi inte, utan vi var unga och vi kände att punken och speciellt Ramones, det var liksom grejen. Det var grejen. Det svåra, alltså tre ackord och en skinnjacka. Ett par konverser så långt hår, det är vad som behövs. Det var inte svårare än så.
Ja, det var det.
Ja.
Häftigt.
Ja, intressant. Du, vi kanske ska ta en låt på dig. Då tar vi skivor till kaffet med Danne Stråhed.
Det gör ni helt.
I'll forgive. intresse hade kommit lite snäll och fått knuffa, knuffa, knuffa för att orka hänga med. Och inte ringde Danon på dörren hans för att hälsa på oss sig. Han hade mörker, mörker, mörker. Han fick en spad och slit han mig. Då slår han radion på och lyssnar på skivor till kaffe. Då får han höra en päron på målar och sköter snacket. Och snart så tittar lilla solen in igen. Ja, snart så tittar lilla solen in igen.
Ja, vi sitter här hemma hos Lars Yngve och snackar om barndomen i Haggesta, som du säger, hos din mormor och morfar. Och nu så är jag lite fundersam på gammelskånskan. Det är ju något som du brinner för. Hur kunde det bli så?
Ja, alltså brinner för det. Det gör jag ju på det viset eftersom jag är uppvuxen med det. Så att det finns ju, så att säga, latent i mitt språk redan. Alltså det finns ju redan, det är ju någonting som jag är uppväxt med, som jag har pratat under större delen av mitt liv. Så att det är bara det att helt plötsligt så upptäckte jag att folk pratar inte på det viset längre. Folk dör bort, generationerna försvinner. Så att därför kände jag att varför ska det vara så? Varför ska man inte få prata på dialekt? Alltså många, sen jag började med skriva med detta, alltså skriva på gammelskånska, så har många sagt till mig att de tycker det är skönt, för nu behöver man inte skämmas för sin dialekt. Och då blev jag rent förskräckt, för att alltså skämmas för sin dialekt ska man överhuvudtaget inte ens fundera på att göra. Alltså dialektala avvikelser finns ju överallt. Men grejen är att språket, svenska språket nu, har förflackats på det viset att det blir ju någon form av riksskånska av allting.
Det är sant.
Så att man pratar liksom, någon har varit på radio någon gång i andra program, så har de sagt det liksom, att förstår man vad han säger? Alltså man tror, jag vet inte riktigt vad jag tror att folk tror, men det är ju självklart att man kan prata helt vanligt normalt på så att säga en riksskånska, eller hur man ska uttala det. Men å andra sidan så tycker jag det är roligt med dialekter, eftersom det är, alltså det är ju ingen, men den här gamla Österlen-dialekten, den har ju ansetts ful, bunnig, ja, alltså att det har varit negativt att man har pratat så. Och det rätar jag mig på faktiskt ganska mycket, när man så att säga börjar kategorisera det, att det finns finare och fulare dialekter. Till exempel som nu, att jag märker av att den här gamla dialekten, alltså om fyra generationer så finns detta inte längre. Alltså det kommer bara vara jag som sitter och gaggar på himmet alltså med det här, va. Men sen är det borta, för att, men det, å andra sidan är det ju ingen som skulle kunna tänka sig att man vill inte mista gotländskan. Varför inte det? Är det finare liksom? Men grejen är att nu är ju Österlen Österlen. Det har ju fått liksom ett uppsving, men när jag växte upp så var det absolut inget fint eller fördelaktigt att komma från Österlen. Utan det är liksom nu när man har börjat förstå att, att det är fint. Och visst, absolut, det är jättefint. Det är inget sagt, det är inget snack om saken. Det är verkligen jättefint. Men sen är det också så att en annan grej när folk pratar nu. Många, jag tycker det är jätteroligt att folk flyttar hit. För att folk ska flytta överallt hela tiden på hela jorden. Så har det varit i alla tider. Men grejen är att det, jag har noterat ett intressant fenomen. Det är att författare och konstnärer, musiker etc. Som flyttar hit, de är plötsligt från Österlen. För att nu har liksom Österlen blivit någon form av kulturell samlingsplats. Alltså det har blivit någon form av kulturreservat. Jag kan inte känna liksom att man uppskattas på samma vis när man är härifrån så att säga. Som någon ifrån Kiruna, eller tar bara som ett exempel Stockholm, flyttar hit va. Och sätter sig och skriver som har gett ut 17 böcker innan va. Plötsligt så när han sitter här så är han hem, då är han från Österlen.
Ja. Det är en status i det.
Ja men alltså det är ju jättekonstigt. Och det är sånt som får mig liksom till att bara bli trött.
Ja.
Trött alltså. För att jag anser inte att geografiskt befinnande har ju ingenting med vare sig intellekt, kreativitet eller någonting annat att göra, utan det är helt enkelt så att det är ett personlighetsdrag man har. Och man, sen om man sitter på vinden på en dragig stuga på Österlen eller man sitter med kursiverade ögon på en lägenhet på Östermalm, det spelar inte så stor roll alltså. Lidandet, en konstnär måste lida, det tror jag inte ett dugg på. Jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror inte att man målar bättre tavlor om man är bottenutfattig.
Nej, det är
ärligt talat inte. Jag tror att man skapar bäst om man mår bra. Men sen är det naturligtvis även avvikelser i detta. Vissa skapar bättre, men det finns liksom ingenting som säger att bara för att du inte, eller bara för att du har jättemånga räkningar som måste betalas, så sätter du dig ner och så skriver du en storsäljande roman. Det funkar inte så. Nej. Livet ser inte ut så. Inte i min värld.
Nej, det är absolut sant. Men nu när vi snackar om skrivandet, vilket var din första bok?
Ja, min första bok heter Kuss i Jesu namn. Och det var så att min dotter kom hem från skolan och gick i småskolan, så skulle de berätta i skolan vad man hade ätit. Så sa Anna då att vi hade ätit pantofflegröd. Och då visste inte de andra i skolan, liksom i klassen, vad det var. Och då kände jag så här att om man inte vet vad pantofflegröd är, om man bor i Ystad, så finns ju risk för att man missar många andra skånska ord också, som jag tycker man bör i rimlighetens namn känna till. Så därför sa jag till min fru Maria att jag får nog skriva någonting om det här. Och så satt jag mig ner, det var under tiden som jag gav ut nya upplagan tidningen då, samtidigt som jag skrev i andra tidningar och debattartiklar etc. Men när jag satte mig ner och började skriva de här grejerna, så kom jag tänka på morfar då. Och morfar, han var ju egentligen inte speciellt rolig, eller jag uppfattade inte han som rolig när jag var liten. För han hade liksom inte någon form av, som man säger, barnvänlig humor.
Okay.
Men med det menar jag inte att han var så otidiga saker, utan det var bara det att han kommenterade på ett väldigt märkligt sätt, tyckte jag, och då så grinade han själv.
Han tyckte själv
han var rolig va? Men han sa liksom ingenting som var vare sig oförskämt eller någonting som var fräckt eller plumpt eller någonting, utan det var bara det att han satt alltså och funderade fram och så kom inte, plötsligt så sa han några grejer som han själv satt och grinade åt gubben va. Och det tyckte jag, nu när jag blivit äldre så har jag tänkt på det liksom så många gånger, att den här gubben, han var ju fan tamma rolig alltså. Han var ju för fan rolig. Och så började jag tänka på alla hans grejer som han hade sagt då, och mycket av det han sa, det, så började jag tänka liksom, men vad fan för min humor liksom, Groucho Marx är min stora favorit. Och han sa en massa sådana one-liners också, va? Inte i Groucho Marx-klass, absolut inte. Men på sitt, efter sina förutsättningar. Va? Så man liksom bara Som till exempel han sa när prästen var där när han låg på sitt yttersta liksom, så sa för morfar han drack väldigt mycket kaffejök.
Okej. Okay.
Han drack för mycket kaffejök för sitt eget bästa. Och så fick han kaffejök av mormor i pipmuggen då när han låg på sitt yttersta. Så kom prästen dit och sa prästen att Tage kanske skulle, han heter Tage då, att han ska kanske tänka på att dra ner på kaffejökandet eftersom det var kanske snart nu hädansgång. Och så sa man för att om man dricker kaffejök och har roligt och så kommer man till helvetet, men om man läser Bibeln och trådet så kommer man till himlen. Så sa ju prästen då att så kunde det vara ju. Så sa man för och helvetet det är neråt och himlen det är uppåt. Så sa prästen, ja det förstod, det är rätt tagigt. Så sa morfar till honom, men då spelar det ju ingen roll hur de som bor i Kina bärs ut. De kommer ju neråt ändå ju. De kommer ju neråt även ändå va. Alltså sådana grejer alltså, som är rätt så smarta ändå liksom. Alltså som i all sin enkelhet. Och då började jag tänka på de här grejerna. Och så har mer och mer, ju mer jag tänker på gubben ju mer kommer tillbaka liksom. Och så satte man ju ner och började skriva där. Och så tänkte jag, det är ju ingen som kommer att vilja ge ut det här. Och mormor och morfar, de var ju liksom inte, de var ju inte fattiga i den bemärkelsen att de liksom inte hade grejer va. Men de hade inget i överflöd liksom. För det hade man, de flesta hade ju inte det. Så när de dog och vi tömde huset, så det enda som jag ville ha, det var en uppstoppad trut. För att den hade jag sett hela livet stå på deras piano i finrummet där som var nedskruvad temperatur. För där fick man inte vara. Där var mormors dukar och ljuslyktor och sånt där. Och den stod där. Alltså, och den har vi där uppe nu. Så sa jag till min fru, vi får starta ett eget bolag. Så min fru är ju loggan för bokförlaget. Så håller hon truten. Så det heter ju bokförlaget Håll truten. Det kan du säga då sådär på loggan på bokförlaget Håll truten. Så är mormor och morfar med i detta också liksom. Så det är det här det bygger på. Så att det var liksom. Men sen visade det sig att jag tänkte, hur många böcker ska vi trycka upp? Jag kan trycka upp 600. Så tänkte jag, om jag säljer 200 liksom, så kan jag överraska släkten för all framtid varje jul. Plus att jag kan isolera ett luft. Men det visade sig att samma dag som boken släpptes så sålde den slut. 600 exemplar.
Oj, oj, oj.
Ja, så de ringde. Så att jag tryckte upp 1500 ytterligare. Och de kom inte ut i handeln för de var förbeställda. Och så tryckte jag en tredje upplaga på 1000 böcker. Så vi sålde 3100 böcker av den första boken. Och det är ju faktiskt ganska mycket böcker. Alltså jag, åtminstone är det, för det är det för mig. Ja. Och det är för många andra faktiskt. Så som man tror säljer mycket mer. Eller som påstår sig sälja många, många fler böcker. Och det är där många
det
som
gör. Det har säkert varit många som har varit jättenyfikna. För ja. Det är ju inte så många som skriver på dialekt. Nej.
Men det är en väldigt smal genre.
Mm.
Men grejen var att det är så smalt så att det har blivit brett.
Mm.
Så att Nils Ude är ju liksom, det är ju,
vem är Nils Ude?
Ja, det är Nils Ude helt enkelt. Alltså det är en kille som bor på landsbygden som inte har så stora ambitioner utan är ganska nöjd med livet som det är. Och det var så att när jag gick i skolan så gick jag ihop med en som heter Nils Inge, men Inge betyder inomhus. Så alla sa ju för att rätta som en Udi, så blev Nils Udi istället.
Ja.
Så det var liksom det, men det har ingenting med han idag personligen alltså. Men
du har liksom skapat en figur.
Ja.
Kommer han igen i, du har ju skrivit fler böcker, kommer han igen i fler böcker? Eller det är liksom en bok som är Nils Udi så att säga.
Nej, alltså jag har gett ut tre böcker med Nils Ude. Kursis och namn, Halledag och Sekou på landet.
Ja.
Och jag skulle ju ge ut tre, men det blev fyra eftersom jag för varje gång, alltså Sekou på landet skrev jag ju, så läser man, alltså den första skånska boken som blivit översatt till svenska. För läser man den från början in till mitten så är den på gammelskånska. Vänder man den om sen och läser på andra hållet, så är den på samma bok fast på vanlig svenska. Så att det är liksom sådana grejer som jag funderar ut som är roliga. Halledag var till exempel den första boken som det var reklam i. Reklamavbrott.
Mm. Ja, det ser man ju inte heller i böcker.
Jag försöker hela tiden, så tänkte jag, för något år sedan så tänkte jag, jag måste göra en serie, jultidning. Det hade jag alltid när jag var liten. Mormor beställde mig hos julbrev och jag fick Fantomen och Lilla Fredrik. Så jultidningar nu är ju liksom, betyder ingenting, men då längtar man. Jag tänkte, Nils Ude måste bli seriefigur. Så jag gjorde jultidningar med i serieformat som, ja, det gick jättebra och folk uppskattar det. Och det är det som är det häftiga, att den här snälla karaktären som inte gör någonting, han är inte oförskämd, han är inte elak, han säger inga otidigheter, han gör ingenting, utan han är bara liksom rolig på ett vänligt vis, tycker folk. Men jag tror man behöver det. Så det, han har en, för att det är som jag säger, jag har kompisar där som sysslar med annan typ av humor, va? Och jag kan säga det att den här typen av humor, ståupphumor, uppskattar inte jag till exempel. För jag fattar inte när de visar det på tvn liksom, att de här står och säger, det handlar bara om underlivshumor hela tiden liksom. Och så skrattar folk när de säger röd 7 gånger, så trillar folk av stolarna, så roligt det är. Och jag sitter där och tittar på min fru och vi säger liksom, vad är det, när kommer du, säg till mig när vi ska skratta. Jag fattar inte, vad är det som är roligt liksom. Så att det är ju glädjande. Alltså min favorit är till exempel min gode vän Jonas Hallberg, om ni kommer ihåg han från Spanarna. Och han har smart, alltså hans humor gillar jag, har alltid uppskattat. Det är fiffigt liksom, det är inga tillfälligheter, utan det är lite hjärna bakom det. Det tycker jag är bra. Man kan säga saker på många olika sätt utan att uttrycka det. Och där, återigen, Groucho Marx, ingen slår honom. Och det var på 20-talet, 30-talet. Mm. Fortfarande den värsaste tungan som har existerat i universum. Det är helt ofattbart hur smart han var, alltså den man.
Och så som du sa, att det var så tidigt. Du sa att 20-talet...
Han kunde sitta så på 50-talet och göra så med brillorna, så förstod man exakt vad han menade. Liksom.
Ja.
Förstod exakt vad han gjorde, så som jag sa. Ja, när jag satt och intervjuade folk så kom det upp en dam där, så frågade jag mig, vad gör du? Jag är husmor, sa hon. Har ni familj? Ja, jag har 11 barn. 11 barn, så. Så tittar Groucho och säger, ja, så sa Groucho, jag tycker också om att röka cigarr, men ibland vill jag ju ta ut den också. Alltså, jag menar, alltså bara, och folk trillar, alltså det är helt oväntat, liksom sådana fin, subtila, men ändå man förstår. Så att, men just Nils Ude, när man säger så här, Lars Yngve-humor, ja, det är det kanske, men det är egentligen, är det, min humor har jag fått från min morfar, Tage. Så Tage Yngve-humor är det ju, som jag förvaltar och utvecklar, så att säga.
Ja, precis. Men jag tänkte på den jultidningen, jag kommer ihåg när den kom ut, är det någonting som kan bli en fortsättning på att man gör fler, eller det är liksom, gör man en gång, gör man en jultidning och sen...
Ja, men alltså grejen var att jag brukar göra sånt som, alltså nu räknar man ju nästan med att det ska komma en jultidning, vilket innebär att det kommer inte en jultidning.
Nej.
Utan där kommer det något annat istället, för nu har jag precis färdigställt en ljudbok med 2 CD-skivor som ska komma ut. Den heter Morfar och jag.
En ljudbok, sa du?
Ja.
Spännande. När kommer den ut?
Den kommer i oktober. Mm. Så att...
Och då kommer den handla om... Är det också barndomsminnen tillsammans med morfar, eller?
Ja, det är ju om Nils Ude liksom. Och det är många grejer som hände under min uppväxt. Mm. Många tankar som man kan tänka. Så morfar, han blev ju aldrig imponerad av någon. Han lät sig ju aldrig imponeras. Han hade ju berättat för honom till exempel om Göran Kropp. Han hade cyklat till en cykel, cyklat genom hela Europa, ner till Tibet, klittrar upp på Mount Everest utan sörgås, klittrar ner igen, cyklar hem, allt utan tog ett helt år. Så hade morfar sagt, han skulle det vara bra för.
Ni lyssnar till Kura Skymning med Agneta och Kasse på Radio 4U.